Okej, det här är Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med fackförbundet ST. Och jag heter Ola Söderholm och här på plats i Malmö musikstudio är också Nina Björk. Hej!
Hej!
Välkommen hit. Du, jag skulle gissa att du kanske är bekant för majoriteten av dem som lyssnar på det här. Men jag säger ändå att Nina är litteraturvetare, kulturjournalist, feministisk och socialistisk debattör och författare till ett antal fackböcker och debattböcker, bland annat Lyckliga alla sina dagar, Under rosa täcket och den senaste är Drömmen om det röda, som handlar om den socialistiska teoretikern och revolutionären Rosa Luxemburg och hennes idéer. Och du håller på med en ny bok, eller hur?
Mm.
Men det är ett tag kvar, eller?
Jag hoppas att den kommer i höst.
Okay.
Så då är det väl ett tag kvar.
Just det, för att det var det att jag frågade om du ville vara med och prata om det, men du kände att det var så pass mycket kvar till den. Och då föreslog du istället att vi skulle prata om en annan bok som är Martin Hägglund och hans bok från i år, This Life. Som också är en bok om att drömma om det röda, kanske man kan säga. Men det är, ja, du gillar den här boken, eller?
Ja, det gjorde jag. Gjorde du?
Ja, ja.
Nah.
Det gjorde jag absolut. Sen, jag vet inte, det är mycket med den här boken. Men det kommer vi in på här efterhand. Men absolut, den var ju väldigt kul och intressant att läsa. Och ganska läsbar sådär. Var välskriven och läsbar. Men ja, vi kanske ska ta det den ordningen att vi presenterar Martin Hägglund först. Och Martin Hägglund, han är svensk, men anledningen till att vi nu har börjat höra talas om honom i Sverige är för att han tydligen gör succé och är någon slags akademisk stjärna i USA. Han är då filosof och litteraturvetare vid Yale-universitetet och särskilt har han fått uppmärksamhet för den här nu senaste This Life, som då är lite mer riktat till allmänheten eller vad man ska säga. Till skillnad från hans tidigare böcker som kanske var mer då för akademiska kretsar. Men ja, boken heter This Life och det är det den handlar om också. Då, det här livet. Att det är det enda vi har. Och det är ett upprop för frihet. Kanske man kan säga ganska centralt. Att vi ska ha frihet att leva och forma och förverkliga våra finita, ändliga, bräckliga liv. Och den här hängivelsen till frihet, den innebär då enligt Hägglund att vi måste röra oss bortom och förbi både religionen och kapitalismen. Så det är liksom, det är dels ett propagande för ateism, men till skillnad från de här andra kanske profilerade nya ateisterna, Christopher Hitchens och Sam Harris och vad de heter, de brukar typ vara kanske mera åt något libertarianhåll eller sånt där. Så det här är då mera ateism sammanlänkande med ett upprop för social rättvisa. Det är två delar i boken då. Det är först ateismdelen och sedan den här socialismdelen, kanske man kan säga. Direkt i inledningen så konstaterar han att han inte vill dö. Det är den änden han börjar. Att tanken på hans död och alla han älskars döden är oerhört smärtsam. I do not want to die, skriver han. Han vill upprätthålla sitt och sina näras liv. Men han påpekar då den här grejen att visst, det är en skräck där, att tanken på döden, förintelseångesten, att det är en ofattbar skräck då, som är en del av våra människa. Men att alternativet att inte dö är ju också en mardröm. Att han skriver att jag vill inte dö, men jag vill heller inte att mitt liv ska vara för evigt. För att det är ett av de mest centrala temana i boken då, att när vi säger att vi inte vill dö, så menar vi att vi vill fortsätta att leva det här livet. Det här ändliga livet. Att ett evigt liv, det är inte begripligt för oss.
Nej, men det tänkte jag, att det är inte begripligt. Det är jag helt med på.
Mm.
Men ändå vill man ju det. Alltså det...
Leva evigt.
Man vill leva detta livet evigt, vilket jag förstår är helt omöjligt. Men det är nästan som att han tänker att medvetenheten om döden ger det här livet mening, eller gör det större eller på riktigt på något sätt, att han kan man liksom, jag skulle vilja äta bara choklad alla dagar, och jag fattar att inte, men jag skulle egentligen vilja det, men det är nästan som att han inte egentligen vill leva detta livet, inte ens om det vore möjligt evigt, eller?
Ja, men det är väl för att det inte är möjligt då, att
nej, det skulle inte vara detta livet om det hade varit för evigt.
Nej, precis. Man vill alltid leva det här livet 10 år till. ja, ge mig 10 år till
ja,
daget.
Ja, men det skulle man känna när man var 200 år om man kunde vara det också, tänker jag.
Ja, just det. Att det kan leva till sig 210 år, men det ska fortfarande vara det här ändliga livet som gör att det känns meningsfullt. Ja, precis. Ja, ja, men det är väl ja, det där, att mitt liv känns värdefullt, att det jag gör spelar roll, att allt det hänger på att mitt liv är ändligt och bräckligt. Att det är det han pratar om då. Alltså, på samma vis är vår tillgivenhet till de vi älskar omöjligt att separera från insikten om att de inte kan tas för givet. Då, att han skriver det att our time together is illuminated by the sense that it will not last forever because our lives are fragile. Så det är, ja, men precis, så det är lite ja, men det där märkliga att vi vill egentligen att de vi älskar ska dö. Eller hur? Det måste bli så, bara inte ännu.
Ja, ja. Men jag tänker att han kanske, han har väl tänkt på det här så mycket så att han har förstått vad ett evigt liv skulle innebära. Alltså inte ett evigt liv i himmelen eller en annan form av liv, utan detta livet bara fortsätt. Så att han känner, nej, det går inte att vilja. Men spontant så bara, ja, bra idé, känner jag.
Ja, just det. Tänk inte på det för mycket, utan bara kör. Nej, men, ja, men det är just det här då att det är de vi älskar, det de är och det vi själva är, det går inte att separera från att vi ska dö. Så vi vill, han håller på att prata mycket om det här, att vi vill inte ha, man vill inte ha eternal life, man vill live on. Fortsätta leva det här livet.
Men det är väl också att han tänker att om vi tror att de vi älskar inte går förlorade om de dör, för att de får ett evigt liv, så menar han att det förhindrar vårt commitment till dem, eller att det blir en slags, det här livet är en övergångsfas till riktiga och det, i religiös mening då, riktiga och viktiga, så blir det mindre värdefullt och mindre nödvändigt att ladda och vara hängiven och tro på, för han pratar ju om sekulär tro och liksom inte ateism.
Nej, just det.
Utan, ja, han är väl ateist också, men
att vi ska tro att det här livet är värt att fortsätta leva.
Ja, och att det vi bestämmer oss.
Det går inte att bevisa
oss
att det är det, men vi bestämmer, nej, att de
och
här praktikerna ägnar oss åt det.
Med så här människors alla lika värde, eller att leva moraliskt, eller det är ingenting som ges från, för det finns ingen gudsinstans som säger rätt och fel, och det finns ingenting som kan bevisas i, ytterst bevisas i moraluppfattningar, utan det är bara någonting vi måste vara hängivna och tro på, och det är därför jag tänker att han använder ordet eller uttrycket sekulär tro.
Just det. Och det där du, som du sa då, att, ja, men att han menar att det är ett problem med religiös tro då, för att då är man inte hängiven till this life då, utan då är man, har man inte blicken fäst på det här livet, utan på evigheten mera. Ja, precis. Det kan ju vara lite svårt. Det är ju konsekvensen kanske av religiös tro i någon mån, att man förstår hur han menar. Men å andra sidan, om man tänker på hur religiösa lever, så lever de ju inte så. Eller jag menar, de har ju också,
de verkar uppskatta det här livet också. Det verkar inte bara vara en förberedelse för,
nej, exakt,
himmelen.
Nej, precis. Det är ju, även om det finns sånt uttryck då, att Gud tar hem de han älskar eller sånt där, så blir ju ändå religiösa ledsna om deras barn dör. Så att, jag vet inte. Men det där i och för sig då, det är väl också en av hans poänger, att alla har egentligen sekulär tro. Oavsett.
Så han använder väl nästan det som det du sa nu som ett argument för det han säger. Alltså, ni kan inte tro på det här som ni säger er tro på, för ni är människor och ni vet vad det innebär. Och därför så är ni närvarande här och nu, och därför blir ni helt förtvivlade när den ni älskar dör.
Precis. Tror ni på himlen? Kom igen. Det gör ni inte.
Nej.
Men det är ju ena grejen då, att den klassiska kanske ateistgrejen då, och prata om det orimliga att tro på himlen eller evigheten. Men Hägglund driver lite grann den grejen då, att hans främsta problem med religionens löfte om evighet är inte i första hand att evigheten inte existerar då, utan att den inte är önskvärd. För att, ja, men på grund av det där vi pratar om, med att de vi är och de vi älskar är liksom inte, kan inte förstås om de är eviga. Att han håller på att hänvisa till den här författaren och kristna tänkaren C.S. Lewis, som skrev någon bok när hans fru gick bort i cancer och hade någon så här kris i sin tro då, som byggde på att Alltså det handlade inte då om att han tvivlade egentligen på evigheten, utan det handlade om att han insåg att evigheten var ingen tröst, för att den samvaron han hade med sin fru, det är den han saknar. Samvaron han hade i det här livet. Samvaron han skulle ha i evigheten, i det eviga tillståndet skulle vara något annat. Han skriver där att om himlen och nirvana och de här olika idéerna om eviga tillstånd i religionen, att, att där finns ingenting och ingenting kan hända. Att nirvanas paradox hemsöker alla religioner. Absolut fullkomlighet går inte att separera från absolut tomhet. Det eviga paradiset eller det eviga lugnet i himlen eller nirvana. Att vila i frid, att vara fri från smärta eller fri från att kunna såras och kunna oroa sig. Det är inget som, det är ingenting som skulle göra att våra drömmar uppfylls, utan det är något som bara är en utplåning av dem vi är då. Så det är liksom, så det är inte ett fullbordat tillstånd att vara osårbar för sorg och lidande. Det är att ha förlorat förmågan att bry sig. Att det är, det är väl egentligen att han drar det så till sin spets, att det går egentligen, det går inte att skilja evigt liv från att vara död. Det är samma sak, menar han egentligen då.
Ja, det är ju från, i alla fall från att vara död som människa, som vi är människor här på jorden, så går det ju inte att skilja.
Nej.
Men tyckte du det var onödigt att han tog, att han ägnade sig åt religionskritik?
Nej, eller hur menar du?
Nej, men jag tänker att jag tycker det är ju inte, alltså just eftersom jag har så svårt att tro att religiösa människor tror på det sättet som han, ja, det tror inte han heller att de gör, men det är ju en av hans poänger då, men att han vill ägna så, han använder så mycket intellektuell kraft och tankeförmåga åt att kritisera det religiösa, olika religiösa trosuppfattningar, inte utifrån, som du sa, inte utifrån det här naturvetenskapliga perspektivet eller någon slags logiskt, utan existentiellt, att han verkligen verkar anse att en troende människa berövas livsintensitet på något sätt. Och det jag känner inte, jag menar inte att religionen inte är något problem, eller att det är ju, men jag tänker att problemet med religionen bland annat är då att man gör någonting högre än människan, som att man säger att jag måste göra det här för Gud säger det, eller Gud har önskemål, att, alltså att olika maktinstanser kan då säga att det är Gud som vill att du ska göra det här, eller alltså att det kan leda till en icke-humanism. Men det är inte riktigt, det skulle han säkert hålla med om, men det är inte därför, det är inte som är därför han skriver det här, utan det är ju mer som en självhjälpsbok, om jag, utan att låta, jag menar inte att vara nedvärderande med det ordet, men det är mer som att du förlorar någonting när du skyddar dig, för det är ju på något sätt det här att tror du att de, det du bryr dig om, både människor och det du gör, på något sätt är garanterat evigt liv, så skyddar du dig mot förlust. Men när du skyddar dig mot förlust, så blir du inte heller öppen för riktig, på djupgående hängivenhet eller en relation som förändrar dig och på ett grundläggande sätt. Eller du är liksom lite distanserad, lite ointresserad helt enkelt. Och att vara ointresserad och distanserad är ju att leva mindre. Det tror jag att han har poänger i. Jag tänkte, jag sa det till din tjej Liv Strömqvist. Jag läste de här partierna när jag var ut med henne när hon hade show om sin senaste bok.
Just det, du var med på den lilla turnén där.
Ja, och då så pratade hon ju om kärlek i scenkapitalismen, där en tråp hon tar upp eller sådär, är att människor vill inte eller kan inte se den andra som radikalt annorlunda och som unik, och att man skyddar sig genom att älska sig själv istället för den andra, eller älska sin karriär, eller hon hade sådana här bilder där visdomsord, så här att din karriär lämnar dig aldrig, eller den här, vad heter hon, popsångerskan Beyoncé.
Ja, okej, ja just det, men lite sådana här Instagram visdom. Feminism, ja. Empowering, att
och en sång där hon sjunger att tro inte för en sekund att du är oersättningsbar till sin kille när han har varit otrogen. Att hon,
irreplaceable.
Jag tror inte att du är irreplaceable. I can have another you in a second. Alltså det är lite samma att om man inte bryr sig jättemycket så är man också skyddad. Om man inte säger jag dör om du lämnar mig. Eller, ja.
Ja, just det.
Och de här kristna tänkarna som han citerar, de säger inte så här, älska dig själv, älska din karriär, se till att inte bli berörd på djupet av någon, men lite säger de älska bara Gud, för Gud kommer aldrig att dö, därför kommer han aldrig att lämna dig heller. Så, att, så det är ju en helt mänsklig rädsla att förlora eller bli övergiven, och så kan man skydda sig på det på olika sätt i olika tider kanske.
Ja, det är det där precis, att vara frikoppla sig från risken att bli sårad, ja. Så att säga. Att det är det som också som finns i det religiösa tänkandet. Men det är klart, det är ju lite att han drar det här då, han drar det till sin spets och är så där, jag vet inte, kallas det att vara reduktionist eller sånt där i argumentationen. Att,
ja, men det tycker jag om. Ja. Jag tycker om att han är, alltså han tar ju religiös tro på teoretiskt allvar.
Mm, mm.
Alltså det är vad ni säger. Och sen så kanske religiösa människor säger, men det är ju inte vad vi tror. Nej, men säg det inte då. Eller han kräver ju någon slags stå upp och tänka igenom vad ni säger. Det är väl helt schysst att göra. Ja. Jag menar mer att jag tycker att liksom bara så här privat eller sociologiskt, varför tycker man att det är en viktig sak? Ja, men då är det väl viktigare att kritisera Instagram eller Beyoncé. Alltså det är mäktigare krafter idag än religionen.
Ja,
men okej, han bor i USA och han kan ju ingå i ett sammanhang där det är ett bärande fundament för människor att tro på evighet.
Ja, hela den här ateism-grejen känns ju, hela den diskursen och debatten känns ju ganska amerikansk överhuvudtaget. Men ja, men det här att evigheten inte är önskvärd och att vi egentligen inte ska frukta ändligheten, utan, eller jag vet inte, eller det är ju naturligt att vi fruktar den, men vi ska ändå se att det är den som skänker allting mening, ändligheten. Det är liksom en omistlig del av det som gör oss mänskliga. Och den insikten då, den ändligheten, står det i centrum för det här Hägglunds centrala begrepp, som är det här secular faith, sekulär tro. Att ändligheten kanske brukar ses som något sorgligt, att det skapar en känsla av meningslöshet, att vi ska ändå bara det, så det spelar ingen roll, att det så kanske folk kan tänka, allt är meningslöst, vi ska bara dö. Men att det är då tvärtom, det är just ändligheten som gör livet meningsfullt.
Men då blir det nästan som att han tycker att man blir mer levande när man går omkring och tänker på döden.
Ja, just det.
Han skriver någonstans om Knausgård också. Han har ju
utan döden blir livet obegripligt, har Knausgård skrivit, va? Att han citerar det, tror jag.
Ja.
Ja.
Men han säger så att vi kanske är så att vi intellektuellt vet att vi ska dö, men det Knausgård gör är att han får oss att känna det. Och då känner jag bara, fan, jag gillar de där böckerna. Jag vet att hade någon sagt det innan så hade jag inte börjat läsa dem, för jag vill verkligen inte gå omkring och känna det mer än vad jag, redan gör. Men han tycker nog det. Alltså att det finns något slags, han börjar väl hela, jag kommer inte ihåg, men det börjar han med första bandet Knausgård om hjärtat som pumpar, att det är bara en muskel. Ja.
För hjärtat är livet enkelt.
Ja.
Det slår så länge det kan, orkar, jag kommer inte ihåg. Ja.
Alltså döden introduceras samtidigt med livet, och så menar han att
Knausgård ett inleds väl med någon så här lång passage om döden också. Om så här, hur man gömmer undan kroppar någonstans i sjukhuset. Och,
ja.
Det
ser ju Hägglund som ett sätt för honom att sen göra hela det här projektet där han fäster blicken så och får oss alla som läser det att se vårt liv, vårt vardagsliv och de vi lever tillsammans med, och att inte se det som trivialt utan se det som extremt viktigt och det enda och så vidare. Så det är lite, alltså han tycker att dödsmedvetande förhöjer
livskänslan. Och du känner du dig tveksam till hela det resonemanget, eller?
Jag skulle kanske tänka att om man behöver det dödsmedvetandet så älskar man inte livet. Det kan man ju göra, men man behöver den hela tiden, den grejen liksom.
Ja, just det.
Så att man kommer ihåg, det här är ju ändå bättre än vad du... men om man verkligen, verkligen älskar livet, det jag tänkte... det rådet liksom att... känn verkligen att du ska dö, så lever du mer. Det kanske fungerar för honom. Fungerar inte så för mig. Jag jämförde det med Nietzsche som säger någonstans att för att veta hur man ska leva så ska man i varje stund kunna säga så här: det här som jag är med om nu, det vill jag ska hända igen och igen och igen. det här som jag säger nu, det vill jag säga igen och igen. Att man har det som sån här, är du beredd att svara ja på upprepningen? Ja, ja, men då lever du rätt, då lever du ett autentiskt liv liksom.
Man ska göra sånt man vill göra igen.
Igen och igen och igen. Ja. Och för Hägglund är det mer så här, du ska tänka på att det här ska du mista, det här ska du mista, den här människan ska du också förlora, den här ska du förlora igen och igen. Jag vet inte, det kanske är så att vi är olika existentiellt och om vi vill, vilket är en bra målsättning, vi vill liksom tycka om det här livet. Så kanske man kan välja, men jag väljer nog Nietzsches...
Mer nietzscheansk där.
Än det här dödsmedvetandet.
Ja, just det. Ja, men det kanske är, man kan göra den läsningen av Knausgård att det är det här att man ska fånga allting. Allt det här ändliga, bräckliga. Att det är så här beskrivningen av kaffefläcken på bordet. Och nu upplever jag den och snart är den borta.
Ja, men jag tror att det är en riktig läsning av Knausgård med tanke på att han har med det där. Jag kommer inte ihåg det där med att man skulle göra med kropp, men det där med hjärtat kommer jag ihåg. Och det går ju igen ibland då och då, så kommer det in det där existentiella livdöd.
Ja, det är också så svårt, alltså, vad man menar med dödsmedvetande som förhöjer livskänslan. Det känns som att dödsmedvetande är något som finns på så många olika nivåer. Att det finns, alltså den där förintelseångesten då, alltså den, när man sjunker ner i det tillståndet och så här, verkligen inse att tillvarons förgänglighet och att allt ska upphöra att existera snart då. Alltså, och den här paniken när man försöker förstå vad icke-existensen är och inte kan det. Det kan man ju inte gå runt och tänka på.
Det kan inte vara det bästa sättet att känna sig levande.
Nej. Så går ju inte att leva, men det kanske är något annat slags.
Men om man
det är någon underliggande premiss, alltså i alla fall jämfört med om vi skulle leva för evigt, så att säga. Och vara sådana konstiga, eviga andar.
Och att vara lite tacksam över att, ja, nu går jag upp och får dricka min te på morgonen. Det är underbart liksom.
Ja, det kanske på ett undermedvetet plan. Men jag vet inte, hade du varit någon slags bara cyborg som levde för evigt, hade det kanske bara varit annorlunda att dricka te, än om du inte tänker så medvetet nu på teet. Jag ska dö. Det var han, den här Jordan Peter som pratade om det, något om, han hade något exempel, var att han pratade om sina föräldrar, att hans föräldrar är gamla då, att de kanske lever 10 år till, eller kanske inte ens det. Och vi bor långt ifrån varandra, och det är som att vi träffas 2-3 gånger om året, kanske. Så då, när jag träffar dem, nu kan jag tänka på det, att jag kommer träffa dem kanske 15-20 gånger till bara. Och då ska jag liksom känna att hur värdefullt det är. Alltså, fast det dödsmedvetandet känns också rätt konstigt att hålla på med. Det tror inte jag att...
Men han sa det som någonting positivt. Att på grund av att han har det perspektivet så uppskattar han verkligen när han träffar dem.
Ja, eller att han sådär tycker att det är bra att tänka så, och man ska tänka så, och därför liksom ta tillvara på det. Och,
ja, sen... men då är det väl att man har en annan... Ja, då är de bara lite coolare kring döden kanske. För jag skulle nog, om jag kände så, att nu kommer jag träffa de här människorna som jag gillar 3 gånger till kanske. Ja, nu har jag träffat... Alltså, då skulle jag bara känna, nej men skit i det då. Om jag inte får mycket så behöver jag inte ha något.
Nej, för jag vet inte vad... Eller för det blir ju väldigt konstigt. Ja, men en sån grej som att träffa familjemedlemmar då. Att det man gör när man träffar dem... är ju något man bara sjunker in i någon slags vardagslungsbeteende. Och det skulle vara väldigt konstigt då att gå in i ett sånt möte med sin familj, med det där dödsmedvetandet. Och så här, att då är det bara som en förlängning av vakar vid dödsbädden.
Ja, precis, varje möte.
10 gånger kvar.
Men det blev väldigt, väldigt intensivt. Folk brukar komma ihåg när man har suttit vid någon på ett dödsbädd, så kommer man då komma ihåg varje möte med sina föräldrar när man har flyttat hemifrån.
Ja, exakt. Ja, för det är så egentligen för alla som har flyttat hemifrån, så är det ju nästan så att de gånger du ska träffa dina föräldrar, det är ändå ett antal gånger som är överblickbart. Så kommer det vara. Så
du har fan aldrig börja. Tänkt på det ens. Tack Hägglund.
Men ja, det är den här sekulära tron då. Och att den innebär att vi är hängivna det här livet. Vi är hängivna personer och projekt som är världsliga och ändliga. Till skillnad från det religiösa tänkandet då, som underordnar det världsliga och det ändliga. Ser det som en brist, som ett fallet tillstånd. Så det blir väl lite så då resonemanget Att det som står i centrum för all omsorg är egentligen sekulär tro. Sekulär tro är ett villkor för att man ska kunna bry sig. Och att även människor som definierar sig som religiösa praktiserar sekulär tro egentligen när de ägnar sig åt omsorg om människor och mänskliga projekt. Han har ju ett exempel där då, att klimathotet kan inte ses som ett existentiellt hot från utgångspunkten religiös tro. För att ta in det existentiella hotet mot dig och mot framtida generationer, så måste du tro att det inte bara ditt liv är ändligt, men också att allt värdefullt, allt som spelar någon roll, det beror på ändligt liv. Och det är exakt vad religiös tro förnekar. Han skriver, if you have religious faith, you believe that all finite life can be terminated, and yet what is truly valuable will still remain. Och han citerar Dalai Lama där, som fick frågan, hur kan en buddhist, för vilken den ändliga världen är en illusion, och en buddhist som strävar efter att frikopplas från allting världsligt, hur kan en buddhist då oroa sig över den nuvarande ekologiska krisen? Och Dalai Lama svarade då, a buddhist would say it doesn't matter. Så att det var...
Så han oroade sig inte?
Nej, Dalai Lama gjorde inte det. Så Dalai Lama var...
Gött för honom. Han var äntligen en vinst med att vara troende.
Ja, ja, precis.
Men det går inte omkring och rädd för helvetet heller. Och behöver inte oroa sig för klimathotet.
Nej, just det. Behöver inte brinna i någon av världarna. Men, nej, precis. Ja, men Dalai Lama var perfekt för hans enda mål här då, kan man säga. Det hade varit sämre för Hägglunds case om man hade citerat påven istället. För påven har ju verkligen varit inne på våra klimatvåk. Alla hans encyklikor, eller vad de heter.
Men då kanske Hägglund skulle säga att Dalai Lama åtminstone var konsekvent och trogen sin lära och...
Just det. Och påven fattar inte att han ägnar sig åt sekulär
Nej,
tro.
Nej, att han egentligen är lite hädisk där.
Ja, men det återkommer väl Hägglund ganska ofta till, att han gillar buddhismen rätt mycket för att de är tydligast med det här. Mm. Att de är dels är tydliga med att evigheten, den kristna himlen är väl lite mer så här barnslig då på något sätt. Att det är du som kommer dit och lever i paradiset. Men buddhismen är lite mer att nirvana är också någon slags upplösning av den du är. Mm. Men det är något evigt, någon slags energi som
du är en del av, som är en evig vila. Som socialist kan man ibland uppskatta libertarianer mer än vanliga liberala, för att de är konsekventa just att ja, men har bankerna gjort det här, då får ju de gå i konkurs liksom. Det är ju, ja, de har ju inte skött sig, det var dåligt alltså. Det finns precis någon slags logik mot sin tro.
Just det. Ja, precis. Buddhisterna är liksom religionens libertarianer. Och den här podden kan göras tack vare fackförbundet ST, som är det största fackförbundet inom staten. STs grundidé är en arbetsplats, ett fackförbund. För när alla på arbetsplatsen är med i samma fack så ökar chansen till inflytande. Därför kan du vara med i ST oberoende av utbildning och tjänst. Det enda kravet är att du jobbar för staten, till exempel på en myndighet eller ett universitet. Eller också om du jobbar mer indirekt för staten på ett bolag med statligt uppdrag till exempel. Och i tidigare avsnitt här under hösten så har vi haft den här fackskolan. Det har vi fått lära oss om olika fackliga företeelser, hur det går till mer konkret när facket tar tillvara på dina rättigheter, hur man väljer förtroendevalda, hur en avtalsrörelse går till, hur arbetsrätten fungerar och så vidare. Och ST tycker att det är viktigt att alla känner till sina rättigheter inom arbetslivet. Därför har de också en blogg där du på ett enkelt sätt kan läsa mer om frågor som rör arbetslivet och arbetsrätt. Hejjobbet.se heter den. Och om du inte hittar informationen du behöver där eller har en specifik fråga, kan du höra av dig till ST direkt varje vardag klockan 08-17. Du hittar kontaktuppgifterna på st.org. För dig som jobbar är medlemskapet kostnadsfritt de tre första månaderna. Är du doktorand kostar medlemskapet bara 80 kronor i månaden, och är du student så är det gratis hela studietiden och 5 år därefter. Läs mer och bli medlem på st.org. Men i alla fall, om det är så då att vi kanske ska komma in på det här med tid då, som är också då ett så här centralt tema för Martin Hägglund. För att om det är så att det är this life, det här ändliga livet, det är allt vi har. Och då innebär det enligt Hägglund att det är tid som är grunden för allt värde. Och att det bästa samhället är det som låter oss maximera vår frihet att använda den tiden som vi önskar. Och det kan inte vara religionen då, för att religionen har som sagt inte blicken fäst på this life, utan religionen har blicken på evigheten. Din tid här är inte lika värdefull om det är paradiset som är grejen. Du kan vara slav här och så vidare. Men det här är samhället som låter oss maximera vår frihet att använda den tid som vi har, att det kan heller inte vara kapitalismen. Och det är mycket det då andra delar av den här boken handlar om. Och då håller han på mycket med den här immanenta kritiken, som det kallas, utav kapitalism och liberalismen. Att när det gäller frihet, han skriver att idén att vi kan vara ändliga och dödliga men ändå ha ett grundläggande definitivt värde i oss själva, det går inte ihop med religionen. För där är inte vårt värde som individer inneboende i vårt ändliga liv, utan det kräver evighetens horisont. Vårt värde bygger på Guds kärlek och frälsningen och evigheten. Men att vi är ändliga och dödliga men ändå ha ett grundläggande och definitivt värde i oss själva, det är hörnstenen i det liberala tänkandet.
Jag tycker han var väldigt... hade jag varit liberal och läst den boken hade jag känt mig... Alltså han gav liksom sån här ryggrad åt liberalismen. Han presenterar den så tjusigt. Och han skriver ju hela tiden med mycket patos och mycket...
Just det.
Det är inte lite humor och lite cynism, utan det är ju väldigt existentiellt och liksom gammaldags nästan. Men man kände sådär att sträck på er liberaler, för han menar verkligen att det är grundkärn, som du sa. Var och ens lika värde och inte i förhållande till, alltså inte ett instrumentellt värde, inte att man kan utnyttja individen för något annat mål. Utan...
Nej, men han ser ju liksom både det är väl också Karl Marx åsikt här, som är att liberalism och kapitalism är ändå, det är ett steg på vägen liksom mot löftet om frihet, så att säga att det är bättre än vad som fanns innan.
Men han säger, det är ju rätt självklart, men jag använder det bland annat i den boken som jag håller på att skriva, att han säger att kapitalism är ju faktiskt det första, jämfört med slavsamhället, inte det första produktionssättet som erkänner att var och en äger sin egen tid och har rätt till sin egen tid, för att eftersom vi får lön när vi säljer vår tid, ja, i form av arbetskraft, säljer vi vår tid, så får vi en lön. Aha, du måste kompenseras, du har förlorat någonting. Och man kan ju, därför att jag själv äger min tid egentligen, att det är ett erkännande av att människan, att kapitalistiska produktionssättet erkänner den rättigheten, att, eller ja, det förhållandet att människan äger sin tid, och att det gör ju inte ett slavsamhälle där man kan hela människan och alla hennes dagar.
Det är att det är första steget mot att erkänna att det är vår tid här som är det viktiga. Att det är det vi har, och det är det vi har rätt till, att använda den tiden för att liksom förverkliga vårt liv på det vis vi vill. Men att det då Karl Marx och Martin Hägglund menar är väl att den moderna idén om frihet, det här löftet om individens värde och frihet, att vi måste bli bättre på att infria det. Och att det är det som är den här då immanenta kritiken av kapitalism och liberalism. Att liberalismen och kapitalismens idé om frihet är ett löfte som inte är uppfyllt. Eller inte tillräckligt mycket i alla fall.
När han både kritiserar kapitalism och det jag tänker är... Jag tycker att det är bra att tänka att kapitalism är ett produktionssätt och liberalismen är den ideologi som omfamnar det produktionssättet. För kapitalismen är ju ingen ideologi och kapitalismen har ju inga värden och pratar ju inte om frihet. Liksom, pratar ju ingenting. Det är ju bara ett sätt att ordna ekonomin. Men liberalismen gillar ju det sättet att ordna, och de pratar ju om värden och så. Och då, Hägglund kritiserar ju varken, han skiljer inte så noga på det, men han kritiserar ju varken kapitalism eller liberalism utifrån, till exempel om vi tar franska revolutionens frihet, jämlikhet, broderskap, inte utifrån jämlikhetstanken eller broderskapstanken, utan utifrån just frihetstanken, och det är ju liberalismens paradgren, som frihet. Så på det sättet är det ju en immanent kritik, lägger inte på något annat. Nej, men vi kan inte känna gemenskap för vi bara konkurrerar, eller... Det är orättvist att vissa äger och andra äger. Alltså han lägger ju inte på de värderingarna, de ganska...
Nej, just det.
Inte en jättekonstig kritik, men han håller sig ju väldigt mycket inom frihetsparadigmet.
Exakt, ja. Men jag kan säga det, eller bara för att förklara vad att immanent kritik innebär, just det här då, att man säger att man kritiserar någon för att inte liksom infria det löfte som man säger sig, som man ger så att säga då, att ja, men när det gäller då kanske då liberalism som någon så här rådande ideologi sen upplysning, så att det har varit olika vågor av immanent kritik mot liberalismen då, kanske suffragett, kvinnorättsrörelsen var en immanent kritik mot liberalismen, att det här att individens frihet, att alla individer ska vara lika politiskt, det är ett löfte som inte uppfyller liksom. Och ja, det är väl det att Hägglund menar då att Karl Marx i vägen får ta den här immanenta kritiken vidare. Att det är den immanenta kritiken från Marx, att, att kapitalismen och liberalismen kräver sitt eget övervinnande i kraft av sitt egna sekulära löfte om frihet och demokrati. Att för att liberalismen ska kunna hålla det den lovar måste den bli något annat då. Eller bli, ja. Ja, typ, alltså lite så,
ja, men, alltså att,
den måste bli socialism eller man ska tolka,
ja, men man kan inte säga, alltså det är det som kanske, men, att liberalismen att, omfamnar kapitalistiska produktionssättet, men det produktionssättet bygger på att vi aldrig kan gå till fritid, vi kan aldrig ha fritid som mål, för vi måste arbeta med det som kapitalägarna kan göra vinst på. Och han är ju, som jag uppfattar Martin Hägglund, så måste han tro på marxistiska arbetsvärldsläran. Han måste tro att vinst skapas av att man exploaterar arbetare. Alltså att man, om jag hyr dig eller din tid, och så betalar jag dig 100 spänn för det. Och under den tiden så gör du någonting. Säg att du gör den här muggen. Och sen så säljer jag, som då äger resultatet av ditt arbete, den muggen. Då måste den, sammanlagt i den måste det inbakas mer än dina 100 spänn som du har fått, och mer än vad råvarorna kostar och så, för att jag ska göra en vinst. Och annars skulle jag inte köpa din arbetstid överhuvudtaget, om inte resultatet av ditt arbete gav mig mer än vad jag betalade dig i lön. Så på det sättet så finns det en utsugning av levande arbete i inte för varje kapitalist, man kan ju göra förlust och man kan behöva gå konkurs och så vidare, men som generell regel, eftersom tillväxten ändå ökar, så någonstans skapas det mervärde, och det gör det enligt Marx och Hägglund i själva arbetarens arbete.
Ja, precis. Att han tror på arbetsvärdeläran, att det är det enda som kan skapa.
Och därför måste vi ha lönearbete. Hela tiden. För att produktionen vilar på att tillräckligt många gör vinst. Tillräckligt många kapitalägare gör vinst så att de kan betala ut löner, så att de kan betala in skatt, så att vårt välstånd, alltså välfärd och alltihopa kan bedrivas, och så att vanliga löntagare kan betala mat och husrum och så vidare. Och om man har det där vinsten då som mål för vad vi arbetar med, så måste man ha lönearbete som ständigt pågår och som ständigt skapar den här vinsten. Och då kan vi inte säga, ja men vad bra, nu har produktiviteten ökat jättemycket. Vad bra att nu har det kommit en skördetröska. Nu kan vi ta det lite lugnt. Och det kommer aldrig, vi kommer aldrig kunna det.
Nej, precis.
Och det kommer alltid vara ett problem att arbete försvinner, för att det är där vinst skapas.
Precis, och då måste man bara utvidga det liksom, och skapa nya arbeten och varifiera fler delar av livet och så vidare.
Och skapa enkla jobb och göra saker som tidigare var och en gjorde själv, göra det till varor och de tjänster som man kan köpa och sälja. Alltså det ser, jag tycker man ser rent empiriskt att så utvecklas ju kapitalismen.
Verkligen. Ja, det är bara under ens egna korta liv så
ja,
väldigt stor skillnad.
Ja, mycket. Men om man tänker, Marx skriver väl om nödvändighetens rike, frihetens rike i kapitalet.
Precis.
Ja. Och Hägglund skriver om nödvändighetens tid och frihetens tid. Men ingången till hans marxistiska diskussion är ju tid, begreppet tid. Och det tycker jag är väldigt flott.
Ja, han har verkligen fokus på det, att det är så här grunden för vad som är värdefullt, vår tid.
Men det är inte så att vi, alltså det är inte så att om man inte tycker att det kapitalistiska produktionssättet är great, så är det ju inte så att man tänker sig, för vi ska ju inte behöva göra någonting, vi ska inte behöva jobba, vi ska ju bara ha det. Alltså det är nödvändighetens tid kommer ju alltid att finnas. För vi är ju levande varelser, så måste vi, kan inte som kungen sa, bara gapa och så kommer din sparmar i munnen på oss. Vi måste ju arbeta för att överleva. Mm. Men formen för arbete behöver ju inte vara lönearbete och där då lönearbete alltid måste pågå, utan formen skulle kunna vara att man tänker, har vi vad vi behöver nu? Ja, men då är det inga problem. Då är det bra att skördetröskan kom och gjorde att vi inte behövde vara i nödvändighetens tid så mycket, utan vi kan vara i frihetens tid.
Mm.
Och om man då är en ideologi som säger sig älska frihet mer än jämlikhet och broderskap till och med, då har man väl ett kriterium där, tycker jag, på utveckling. Det är att fler människor kan under längre tid befinna sig i frihetens tid,
mm,
och färre i, och kortare tid i nödvändighetens tid.
Jag tar någon liknelse där med om man skulle, att skillnaden då på hur arbetsmarknaden fungerar i det här systemet och hur det fungerar i hemmet, sådär att om man städar hemma genom att bara sopa och sen så skaffar man sig en dammsugare, så kan man göra det på en fjärdedel av tiden, och då skapar ju inte det liksom en arbetslöshetskris hemma, så att säga, att man måste hitta på andra aktiviteter. Nej. Utan då får man ju mera tid i frihetens rike i sitt hem istället för i nödvändighetens rike. Men att det är, ja, i och med att enda målet i ekonomin är kapitalvinst liksom, så går det inte att jobba för att expandera frihetens rike, utan
nej,
vi måste bara jobba för att nödvändighetens rike som ett mål i sig självt. Men, ja, men det han håller på med, skriver om då, är att han utgår från det här då, att Marx ser den, det som den liberala idén ser liksom som den fria ekonomiska ordningen, det är kapitalismen, men att han menar att den är då direkt fientlig, den står i motsättning mot förverkligandet av verklig frihet. Att det är det Marx och Hägglund menar, och det viktigaste då kanske som Hägglund vill visa, det är att sättet vi mäter värde och rikedom på i kapitalismen, det står i direkt motsättning till värdet av fritid och frihet. Alltså att det är mycket att han menar att vi behöver omvärdera hur vi mäter värde. Att det är mycket det Hägglund återkommer till hela tiden. Att vi ska mäta vårt värde i socially available free time. Det är han, begreppet han använder, socialt tillgänglig fritid. Att målet för vårt samhälle, det måste vara att expandera frihetens rike och minska nödvändighetens rike. Men problemet är då att vi inte mäter värde i socialt tillgänglig fritid, utan i socialt nödvändig arbetstid. Det övergripande målet är att utvinna ständigt ökande kapitalvinster från lönearbete. Och det innebär då att det som borde vara medlet, det nödvändiga arbetet, det blir ett mål i sig. Vinsterna från lönearbete och effektivisering av tekniken används inte till att expandera frihetens rike, utan till att utvidga exploateringen med ständigt nya jobb, nya artificiella behov, varufiering och marknadifiering av fler och fler aspekter av vårt liv. Ja, men det är den motsättningen, att under kapitalismen kan vi inte hänge oss åt att expandera frihetens rike, eftersom att det inte finns något annat sätt att mäta rikedom på än mervärdet som extraheras från levande arbete. Och därför är då kapitalism och verklig demokrati inte kompatibelt. Jag har redan pratat om det, att under kapitalismen är syftet med vår ekonomiska produktion, den är redan bestämd. Det är inte öppet för diskussion, utan det som spelar någon roll är att generera tillväxt av kapital.
Han säger att han börjar den där frihetsdiskussionen. Man är fri om man kan fråga, vad vill jag göra? Att det är en verklig fråga. Vad ska vi göra? Att det är en verklig fråga som inte har ett givet svar. Och då är ju det givna svaret i en kapitalistisk ekonomi att vi ska lönearbeta.
Mm.
Och det kan vi inte komma bortom.
Nej.
För det som händer i hela den där lönearbetningsprocessen med vinster och löner, och liksom det är på det alltihopa bygger och som samhället går runt. Så att, och där finns det ingen möjlighet att säga att nu har vi gjort så många, som du jämförde med dammsuga hemma, nu har vi gjort det här arbetet så nu kan vi vila. Vi kan aldrig komma till det stadiet på en samhällelig nivå.
Mm.
För om vi skulle göra det så skulle vi inte ha några vinster, och då skulle vi inte ha några löner, och då skulle vi inte... Ja, alltså det är just det där, det grundläggande försörjningssättet som i så fall skulle raseras.
Men det är att hans vision om det här nya samhället, det är att vi, det är då att vi ska mäta värde i socialt tillgänglig fri tid. Och det är inte fri tid, utan fri tid. Att det syftar inte i första hand på att vi ska ha mera semester. Även han kanske inte har något emot det heller. Men att fri tid, det är, enligt Hägglund, så är det den tid jag ägnar åt aktiviteter som för mig räknas som ett mål i sig självt.
Mm.
Att han tar sig själv som ett exempel där då, att skriva den här boken, att skriva This Life, det är inte semester. Alltså det är ofta hårt och slitsamt arbete. Det är inte fritid, men det är fritid. Eftersom att ha tid att tänka igenom, artikulera filosofiska idéer, det är ett mål i sig självt för honom. Ja, men att vi kan göra slitsamma, tradiga uppgifter om det är en del av det kall, eller en del av den practical identity, beskriver han. Den praktiska identiteten som vi kan identifiera oss med. Om det är en del av det så kan vi göra de här uppgifterna.
Han förenar ju på sätt och vis, där kommer liksom det existentiella in från första delen igen. För han pratar mycket om det där som du säger, att man gör det. Det som är värdefullt för en är det man gör som ett mål i sig.
Mm.
Alltså att man undviker instrumentaliteten. Jag jobbar nu för att jag sen ska kunna köpa eller vara ledig eller åka någonstans. Och att de riktigt värdefulla aktiviteterna och verksamheterna och relationerna är de som är ett mål i sig.
Mm.
Och det vet inte jag om det finns någon som skulle säga, så tycker inte jag det är.
Nej.
Eller?
Nej.
Eller?
Nej, det tror jag inte någon skulle säga. De skulle väl mer säga, antar att liberaler och skulle säga att det här samhället är bättre för att...
En sovjet. nej, vad taskigt.
Ja, nej, men att det här är bättre för möjligheten för människor att få göra de aktiviteter som de ser som mål i sig än den här demokratiska socialismen med kollektivt ägda produktionsmedel som Martin Hägglund ser framför sig. Men det han beskriver som gott i sig skulle väl alla
hålla
med om.
Men jag menar inte att jag skulle tro att det finns, att någon människa kan leva ett liv där den inte sysslar med vissa instrumentella saker, gör någonting som inte är så kul och som inte är något mål i sig, men som man måste göra för att få mat, typ. Eller man kanske måste motionera om man lever i stillasittående liv, fast det kanske inte är kul. Alltså, och då kanske det är ett instrumentellt man gör det för. Och det kommer ju ingå i ett människoliv. Men jag är ju inte, samhället är ju inte fritt om inte samhället kan försöka göra det möjligt för fler människor under längre tid att göra icke-instrumentella saker. Och det är ju en slags existentiell hängivenhet i vilket slags ekonomi vi vill ha. Och det är därför jag tänker att det är väl ingen som tycker att det är bra att hela tillvaron är, nej, det här är inte kul i sig, det här är inte meningsfullt i sig, men sen. Och om inte någon tycker det, så borde ingen tycka om vårt produktionssätt heller.
Nej, precis. Nej, men det är väl... kanske ingen, det är ingen som tycker om det, men det kanske är bättre än Sovjet då.
Could be. Men där tycker jag det är samma sak som vi pratar inom de här religiösa. Okej, ja, men vi säger att vi tror på evigheten, men vi tror inte så mycket på... Alltså, nej, men tänk igenom vad ni... Alltså, älskar ni frihet?
Mm.
Tänk igenom, vad är frihet? Är frihet att vi bestämt att om vi inte har ständig kapitalackumulation, ständigt lönearbete, så att vi inte äger frågan om vad vi ska göra med vår tid, då är det ändå frihet. Eller liksom, tänk igenom, vad är frihet då? Eller är det så att ja, men människan, det skulle aldrig fungera med någonting annat. Om vi skulle säga att vi försöker få fritid som mål istället för skapa jobb som politiskt mål, så försöker vi få fritid som politiskt mål. Okej, det låter ju som det skulle bli mer frihet. Det gillar vi. Men det skulle inte vara möjligt. Ja, men säg det då. Säg inte att det här är mer frihet. Säg att vi är beredda att offra friheten på effektivitetens, produktivitetens altare.
Mm. Ja, just det. Att det är bara så man kan rädda liberalismen och säga att det är en antifrihetsideologi.
Men vi tycker det är viktigare att människor har mat på bordet, vilket jag också tycker att det är faktiskt.
Mm.
Jag tror bara att det skulle gå att kombinera, för det är liksom, vi har ju extremt mycket
produktivitet.
Grejer och produktivitet. Och, ja.
Mm. Ja, precis. Det är som att de pratar om det här då med vad som är att verka i frihetens rike, att... Men man skriver det här att, liksom, att gå igenom en slitsam utbildning, det är fritid i den mån den utbildningen är en del i vad det innebär att vara hängiven det här, ditt yrke eller ditt kall. Och att byta blöjor på ditt barn är fritid. eftersom sån barnvård, det är en del av den här, din praktiska identitet som förälder. Och den identiteten att vara en förälder, det är ett mål i sig självt för dig då. Ja, men så nödvändighetens rike, det är det socialt nödvändiga arbetet och frihetens rike aktiviteterna vi ser som mål i sig själva. Och det kan då vara arbete i frihetens rike, men ja, det är inte arbete vi alienerar dig ifrån, helt enkelt.
Nej, inte arbete som man gör för att uppnå någonting annat som ligger utanför arbetet. Det är klart, man skriver en bok, kanske man vill att den ska bli färdig någon gång.
Mm.
Men, och då, men målet är liksom inte någonting helt bortanför det man gör, utan det är en tillfredsställelse i sig.
Men det, ja, men precis, men det är ett arbete vi kan se oss själva i liksom, när vi befinner oss i frihetens rike. Men ja, han skriver då lite vidare om det här då, den här demokratiska socialistiska utopin, att i nödvändighetens rike så måste vi producera sakerna som krävs för att tillfredsställa våra behov. Vatten, mat, kläder, hus och så vidare. Därför är vi liksom i nöd, och därför ska vi i nödvändighetens rike mest vara upptagna av kvantiteten av arbetstiden som behövs för att upprätthålla våra liv. Under den demokratiska socialismen är vi hängivna att dela den socialt nödvändiga arbetstiden, men också att minska den så mycket som möjligt genom teknisk innovation. Men sen skriver han vidare då att under den demokratiska socialismen är ingen tvingad att delta i det sociala arbetet, eftersom att alla också förses med det de behöver bara genom att vara medlemmar i samhället. Men idén är att vi i oss själva ska vara motiverade att delta i socialt arbete där, när vi kan se den sociala produktionen, att den är för det allmännas bästa.
Det där är ju lite osäkert.
Ja.
Alltså jag förstår att, ja, men det är ju så, om vi tänker på en liten gemenskap, så kan det ju vara så att om alla håller på och gör någonting tråkigt hemma, då känner inte jag, nej, men nu går jag och lägger mig och läser en roman, för jag mår inte riktigt bra när jag ser att de andra gör någonting som är nödvändigt och som jag kommer att ha glädje av.
Mm,
utan då vill jag ju delta.
Mm.
Och det tror jag nästan alla människor känner. Det är inget abnormt liksom.
Ja, just det.
Så på det sättet är det ju sant att det finns någonting i oss som, när vi känner att det här är för de allmännas bästa, jag är med, jag behövs, vi jobbar mot ett gemensamt mål, att vi är helt beredda att göra det.
Mm.
Men om man tänker på en stor skala så är det väldigt svårt att föreställa sig att alla, jag gör det för samhällets bästa, så jag är beredd att göra. Alltså jag tror att det kommer i ett utopiskt samhälle, i ett sådant utopiskt samhälle, så kommer det finnas arbetsplikt.
Mm.
Du måste göra, om det är socialt nödvändigt, om vi demokratiskt har bestämt att så här mycket behöver vi odla, eller de här och de här gamla människorna måste få sällskap så många timmar, eller de av de arbetsuppgifterna som inte är, kräver specialdisciplin, så måste vi dela på dem. Specialdisciplin. Specialutbildning menar jag. Ja. Alltså, man kan inte säga att alla kan inte vara hjärnkirurger om det behövs. Det är ett så viktigt jobb kanske att vara läkare. Men det är väldigt viktigt att städa till exempel.
Mm.
Det kan vi dela på.
Ja, just det.
De många kan lära sig att köra buss.
Mm. Just det.
Allting som är nödvändigt men inte svårt att ägna sig åt. Det är ungefär de jobben som får lägst betalt idag. De får vi ju, de är ju nödvändiga. Det är
och du är osäker på om det kommer funka likadant som när din familj städar hemma tillsammans?
Att man, jag är lite att man osäker på det, va? Ja, okay. Det tror jag att han också är. Han försöker väl få en att tänka att man skulle kunna ha ett annat etos liksom. Mm. Men säg då att ja, men då får vi ha tvingande arbetsplikt.
Annars kan man få smaka kallt revolutionärt stål.
Ja, annars får du, vilket väljer du? Och 10 timmar i veckan, 20, vad det nu kan vara liksom, så måste du göra det här. Ja, men vi har ju arbetsplikt idag också.
Mm. Eller vad menar, eller?
Jag menar så här, Marx säger något så här, den tiden som det står lönarbetaren, han använder nog inte ordet lönarbetare, proletären fritt att sälja sin arbetstid, är också den tid under vilken han måste sälja den. Alltså man måste ju stå till arbetsmarknadens förfogande, som det heter idag.
Mm.
Och man måste lönarbeta om man inte kan leva på andras arbete. Det är inte så många som kan det. Så då kan man väl säga att vi har ett slags arbetsplikt som inte är uttalad eller demokratiskt bestämd. Du kan ju ha arbetsplats som gör att du måste söka 10 meningslösa jobb som det vore till och med bättre om de inte utfördes liksom.
Men det skulle ändå vara någon slags övergång från att vara en fri arbetare till att vara en ofri arbetare då.
Men hur, alltså om vi tänker vilka arbeten utförs i vårt samhälle idag, de arbeten som någon kan göra vinst på, har jag då valt, vem bestämmer då vilka arbeten som vi uppfattar som viktiga? Ja, det bestämmer vi ju genom vad vi konsumerar, så sänder vi då signalet till att här finns det vinster att göra, och då går marknaden in och producerar där, och nej, nu blir det vinster att göra här istället och sådär. Men vilka är det som gör det? Det är konsumenterna, det är pengainnehavare. Så då är det de som har pengar som bestämmer vad alla som arbetar ska arbeta med.
Mm.
Det är helt odemokratiskt.
Ja, just det.
Alltså om vi tänker, rösträtt var en gång knutet till förmögenhet. Nu är makten att bestämma vad vi som samhälle ska arbeta med knutet till pengar. Det är inte mer demokratiskt, det är en skitviktig grej vad vi ska jobba med. Och det kan vi diskutera, vi äger inte den frågan som folk, alltså som nu ska vi politiskt diskutera offentligt, bestämma här gemensamt vad behöver vi? Nej, utan vi ska kolla vad de rika köper på marknaden. Jaha, det behövdes mycket mobiltelefoner, det verkar det. Ja, några svälter där, men de har inga pengar, så det är inte så intressant. Nu ska du jobba med det. Allting sker ju på detta sätt, men det är inte uttalat tvångs.
Nej, precis. Det är absolut. Det går ju att se problemen med det. Ja, men just apropå det här med att se det allmännas bästa. Att man ska vara motiverad att delta i det här sociala arbetet när man ser att det är för allmännas bästa. Och att det görs för vår egen frihet att leva och förverkliga vårt liv. Att han menar på det här, att kapitalistiskt lönearbete i sig själv alienerande, eftersom att vi inte är en del av beslutsfattandet då, om vad vi producerar, och vårt arbete syftar till profit som ses som ett mål i sig självt snarare än ett medel då, för vår frihet. Men demokratiskt socialt arbete i kontrast till det i sig själv fritt, eftersom att vi arbetar i syfte att leva ett fritt liv. Det håller han på att skriva om det här, att det handlar om att kunna se nödvändighetens rike i ljuset av frihetens rike. Alltså att eftersom att arbetet syftar till att minska den socialt nödvändiga arbetstiden och öka den socialt tillgängliga fria tiden, då kan även långdraget, tråkigt arbete som att delta i kvarterets soptömning en gång i veckan, det kan ses i ljuset av frihetens rike. Att vi kan förstå varför vi gör det här då. Mm. Att det är någon sån vision att se framför sig för att det ska bli mer liksom det här i din familj då kanske, när man städar tillsammans allihopa, att vi ska se det på samhällelig nivå. Jag tror att han pratar om det och så här, om att jag inte vet jag, att om han i en sån demokratisk socialist skulle moppa golvet på Yale universitetet ibland, då skulle han se det som en,
det skulle vara helt okej.
Okay. Att han skulle förstå varför han gjorde det, att ja, det handlar om att det maximera hans och alla andras socialt tillgängliga fria tid, och att det här är en del utav hela hans projekt att förverkliga sin praktiska identitet som universitetslärare och filosof på det här universitetet. Och det är därför han gör det. Ja. Han är liksom inte bara då en...
Han skulle gå och vissla när han gjorde det. Jag tror lite så. Ja. Alltså, jag menar, om man har... Nu kan man säga att han är så privilegierad då, så han får skriva det. Han får ju vara filosof på heltid. Liksom. Han behöver aldrig svabba något golv.
Ja.
Och om kapitalismen får som du vill, så behöver man inte göra det hemma heller, för då har man gjort den arbetsdelningen, och då är det någon som är mindre värd, och därför man inte behöver ha så hög lön, som ska göra det.
Mm.
Och då skulle han ju förlora, man bara tar en människa, skulle förlora på att behöva gå och svabba golv på Yale istället för att sitta på sitt kontor och tänka. Men där tänker jag helt existentiellt just så, att nej, jag tror fan en människa som gör lite praktiska arbete och känner att det här gör vi tillsammans, det här är någonting som behövs, jag bidrar. Att man mår bättre, eller? Jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara så för mig.
Precis, ja. Men det är lite det som kanske också är lite så svårt att greppa, hur han ser det nya samhället framför sig också då, för att han pratar mycket om det här också då, att friheten och vår förståelse av vad frihet är och hur vi ser på oss själva som fria individer, det uppstår liksom inte i ett vakuum, utan det är institutionerna som skapar det liksom, och skapar den här självuppfattningen, och då är det också att, ja, men den här demokratiska socialismen då, ja, men det är som därför man kan säga sådana saker som att i den demokratiska socialismen så behöver vi inte tvinga någon att vara med och delta i det socialt nödvändiga arbetet, för folk kommer vilja det
om man skapat samhälle med de institutionerna. Could also not be, skulle jag vilja säga.
Ja,
men jag tycker att det finns väldigt, väldigt mycket tvång i det här samhället som bara det är osynligt eller gömt bakom penningen i havet eller så. Så att,
Precis.
Jag säger inte att vi ska ha, om den här demokratiska socialismen som Hägglund pratar om kräver tvång, vilket han då menar att det inte gör.
Mm.
Men om den skulle göra det, ja, alltså kör det, då kör vi ändå, ja. För det har vi redan. Och då är det väl skillnad på tvånget att det här är nödvändigt. Ja. Vi måste ha mat och vi måste städa och vi måste ta hand om barn och gamla och sjuka. Alltså får vi göra det. Och vi får dela det demokratiskt så att inte någon ska behöva göra skittråkiga saker och sen så ska jättemånga också göra saker som inte behöver och som vi inte har någon demokratiskt beslut om att, och som dessutom gör att vi har ett klimathot som är liksom på riktigt och som folk faktiskt inte speciellt stor utsträckning förnekar att det är på riktigt.
Mm. Ja, men det är väl lite allmänt kanske med den här boken att alltså, så här, alltså oavsett vad man då hur man tror att det är möjligt att gå över till en så här demokratisk socialism så att man uppskattar ändå idealet, eller som du sa att ingen kan vara emot det här det här idealet om frihet som han målar upp, att det är, att man ser det som något positivt, att alla liksom borde få ha rätt att känna igen sig själva liksom i det de gör, att få att få verka i, att få göra saker som de ser som ett mål i sig självt, att det är verkligen ett ideal, tänker jag, att försöka uppnå. Eller oavsett hur man tycker att det ska uppnås så borde alla kunna hålla med om att det är ett ideal som är eftersträvansvärt.
Ja, men det är ju helt enkelt att inte vara alienerad i sitt arbete och att se arbetet som...
Mm. Just det, precis.
Det är ju liksom Marx överst... Nej, inte överst kanske. Men en högt upp på hans julklappslista är ju... För han tror ju verkligen att människans artväsende på något sätt ligger i arbete. Att... tänka sig något som inte är och få fram det, eller att uttrycka sig, eller att ja, omvandla naturen och inte känna sig främmande inför det man gör.
Mm.
Men det kan väl vara en poäng att skriva den där, en sån här bok, för att man får någon slags fantasihorisont. Alltså man vidgar lite rummet genom att han sätter upp andra politiska mål än vi ska fördela välståndet eller vi ska skapa fler jobb eller tillväxten ska öka mer eller du ska snabbare få nya mobiler eller vad det nu andra människor har för politiska mål. Alltså att han, det är väldigt existentiella mänskliga behov som han pratar om som politiskt viktiga. Alltså det är inte bara något som man kan hänskjuta till din privatterapi eller så, utan det är samhällsmål.
Mm. Ja, precis. Det är att tiden är liksom grunden för allt värde. Och det är allt vi har, då, vår ändliga tid här. Och då ska vi få ägna den tiden åt att göra sånt som är ett mål i sig självt för oss.
Mm. Så mycket som möjligt.
Tack så jättemycket, Nina Björk, för att du ville komma hit.
Tack för att jag fick komma.
Roligt att du ville vara med. Och jag kan säga att det här var säsongsavslutningen. Så att nu är det jullov i ett par veckor. Det är torsdag 9 januari tror jag det var. Då planerar jag att vara tillbaka med till avsnitt av Stormens utveckling. Så vi hörs igen då. Och jag säger tack till Aftonbladet Kultur. Tack till fackförbundet ST. Hej, god jul.